min tjej bara tittar på mig så här, och det är det sista jag ser av henne. Och där gick hon bort. Och när jag satt där i väntrummet innan den här kvinnan kom in och sa så här: hej Victor, jag heter doktor bla bla bla, och Kishas hjärta orkade inte mer. Hon är död. Men vi har en kille i Blekinge, läkare Nilsson, och han kan återuppliva folk från de döda. Trodde jag att hon skulle säga.
Mm.
Fast det sa hon inte. Och när hon sa det, då bara satte jag mig ner och så bara bröt jag upp och grät. Den stunden tog jag mitt beslut att jag var klar.
Ja, det är onsdag och ni har kommit till podden Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Jag sitter här i min favoritfåtölj på Östermalm i Stockholm och myser. Och jag är så glad över att ni lyssnar. Jag är så glad över att ni hör av er. Och jag är så glad över att den här podden har nått sin plats på poddhimlen. Och att den verkar hjälpa människor där ute. Det gör mig jätteglad, för det är poddens syfte. Idag har jag en väldigt spännande gäst och jag tänker att vi ska hoppa in i det direkt. För det finns ingen tid att spilla. Han heter Victor de Almeida och jag lärde känna honom på 12-stegsmöten för ganska många år sedan, och han har på senare år verkligen blivit en stor profil på YouTube-himlen med Dialogiskt, en intervjuserie, och han är en framgångssaga, men jag tycker vi tar in honom, för det finns mycket att prata om. Varmt välkommen till podden, Victor de Almeida.
Tackar, tackar. Tjena, tjena.
Tjena, tjena.
Fan vad sjukt. Vilken presentation.
Ja, men vad fan, du förtjänar. Det går ju bra.
Ja, men tack. Det gör jag. Jag tänkte inte mer på den delen med mig, utan jag tänkte liksom hela allt. Det var så här, det där satt. Det satt jättebra.
Ja, vad härligt att höra. Det är skönt att få lite compliments från en fellow som gör ungefär samma sak som
jag
gör.
Ja, men precis. Jag är ju också en poddare i grunden. Det var intressant när jag satte mig här, så bara shit, vad länge sedan jag hade en poddmik framför mig och hör mig själv på det sättet. Jag hade ju en podd för, jag började podda 2015-16 tror jag. Eller 16-17. Så skapade jag en podd tillsammans med några vänner som heter Ni med oss. Och det var ju så Dialogiskt började. Och sen blev det Dialogiskt. Då blev jag själv. Ni med oss var ju liksom en estetisk podd. Det handlade liksom om att musiker skulle få komma till tals, speciellt då rappare, med tanke på att det var många sådana som lyssnade på våran podd. Men även så här idrotter och sådär. Och det är likadant med Dialogiskt, men Dialogiskt är mer än ett djupgående samtal mellan två, ja det kan vara fler personer, men nu har det blivit på tu man hand.
Vad tror du är framgångsreceptet till att Dialogiskt har funnit sin plats och når ut till så mycket folk?
Jag tror att Dialogiskt har funnit sin plats på grund av att jag har hämtat människor eller individer. Nej, men också, jag har ju hämtat kända profiler, men jag tror att jag har även hämtat personer som ingen annan skulle ha hämtat. Och det gjorde jag ganska direkt i början. Jag slog in som, jag vet inte, folk blev ju helt... Så wow, är det här okej eller är det inte okej? Folk visste inte, lite som rabarber. Så här bitterdjup, förstår du vad jag menar?
Nej, jag fattar.
Och jag hämtade grovt före detta kriminella som hade liksom... Och det var inte den där vanliga snufshistorien hos Malou där man kom och berättade om att man jobbar med ungdomar och gör rätt för sig. Utan det var en rå verklighet där man fick gräva i barndomen. Så här, den jag var innan, den jag blev under och den jag är idag. Så det är ju... Det är ju liksom vi som kommer från 12-stegsvärlden, det är ju de där tre.
Mm.
Men jag la det i en visuell YouTube-kanal, men också som podcast. Så att jag har ju både en podcast och en YouTube-kanal. Och det var folk inte beredda att höra, hur en mördare berättar om hur han har bragt någon om livet och hur han sen fått sitta och göra av den tiden och försonas med sig själv. Och någonstans också söka förlåtelse till brottsoffren runt omkring sig. Men också har jag hämtat brottsoffer som har blivit ut. Alltså, så att det är wow. Det rör
det
om.
Finns det någon gräns för dig vilka du kan tänka dig att ha med?
Ja.
Du kan, till och med du kan känna så här, shit, det här är för mycket. Liksom.
Absolut, det finns ju individer som... Alltså jag är ju ingen journalist i grund och botten. Så jag har ju inte den där journalistiska betänkligheten. Eller jag vet inte, det finns väl regler för journalister vilka de hämtar, tror jag. Alltså, men jag är ju också väldigt opartisk. Men jag har ändå en känsla av att nej, men det här hämtar inte jag. Jag hämtar inte människor som, en enda gång har jag gjort det, någon som har varit liksom i svängen på det sättet som är tydligt. Det var ju en rappare som jag hade en plan med honom, Alexisej. Där hade jag en plan med, jag ska hämta honom direkt från gatan, han ska få berätta sin verklighet, hur den verkligen ser ut just nu. Och sen så ska jag hämta honom när han har ordnat upp sig. Och då var det så här, nu höll vi tummarna för att han skulle ordna upp sig. Och det tog meningen var att det skulle ta 3 månader, men det tog 9 månader. Men så kom han tillbaka och gjorde en del 2, där han visade vem. Så att i 9 månader fick jag ta skit för varför jag hämtade en kille som var så illa däran. Han var alltså påverkad under hela grejen och berättade liksom om ett mord som han satt häktat för. Men också så vill jag inte hämta någon som är under en pågående, alltså om jag hämtar en kvinna som har blivit övergreppad, så får det inte vara någonting som
En pågående utredning
dels, men också så får det inte vara någonting som inte hon någonstans har bearbetat. Mm. För då blir det ett ytterligare övergrepp. Mm-hmm. Och det är jag jävligt noga med. Mm. Sen så kan man ju liksom så här, det är en tunn linje, då undrar folk så här, vad vet du Viktor när det är över för den personen, hur kan du läsa av det på en person? Ja, men jag försöker ha tillit till mitt yrke, jag är terapeut i grund och botten, så då blir det att jag känner av, och jag känner ju liksom när folk är klara med sig själva. Men så om jag bara får just det där, din grundfråga i det där, så finns det ju liksom brott som jag känner så här, ej, du får inte komma till tals. Mm. Alltså, men det är inte bara just crime, men det är också när det gäller höger- eller vänsterpolitik, för nu är jag inne i den politiska arenan och håller på. Det här är också svårt, att vilka kan jag hämta så att jag inte liksom ger för mycket alltså, nazister och riktiga, var går gränsen? Men då försöker jag liksom landa bakom att jag försöker också belysa det här samhället vi lever i. Mm. Och det kan jag ju göra mycket. Då är det mycket så här fria tyglar.
Mm. Ja. Det känns som att vi ska kunna snacka i en timme om just det här. Eftersom att vi båda är intervjuare. Och jag har själv haft det här dilemmat 100 gånger.
Det är sjukt.
Det är superintressant och en svår fråga.
Ja.
Men det är inte därför du är här.
Ja.
Vi ska snacka om beroende, vi ska snacka om missbruk. Och vi ska snacka om hur det var för dig, vad som hände och hur det är idag. När är ditt nykterhetsdatum?
Wow, tack för att du frågar. Jag pratade om det här om dagen precis med en polare. Mitt nykterhetsdatum är den 10 mars blir det.
Vilket år?
2014.
Ah.
Så jag tar 8 år om en månad ungefär.
Ah, fan fett.
Ah, det är grattis. Tack så mycket, broder. Ah. Men grejen är att det är så här, jag gick in på avgiftning 7 mars. Och 10 mars så tog jag min sista Subutex. Och den 25 mars kom jag till Hattens behandlingshem. Så att det är någonstans där jag håller på att diffa. Jag kommer ihåg i början av min nykterhet, då ville jag gärna ta tid så här typ. Då var det 7, var den tiden jag ville ta. Sen när jag liksom började jobba i stegen och sådär, så hoppade jag fram till den 25, för då kom jag till Hatten. Och då gick på mitt första möte, för den här gången. Men sen så när jag liksom har jobbat klart i stegen och liksom lämnade över och liksom verkligen så vet jag att min resa, nykterhet, tillfrisknande resa, den började den 10.
Var det här vägen in i missbruket för dig? Kändes det som att det liksom var din lott på något sätt? Eller vad kom du från för liv?
Wow, jag kan säga så här, jag kom från ett totalmörker och en dag så bara tände jag lampan. Jag kom från min sista vecka i missbruket, så tog jag 9 överdoser. Och då hade jag redan under hela mitt liv kanske redan så här, 12 stycken dokumenterade överdoser, dokumenterade. Och det betyder alltså att jag har hamnat på intensiven och fått narkante insprutat i kroppen. Och bara vaknat upp som den här, vad heter han, Wolverine.
Mm.
Och nu vill jag inte göra mig till superhjälte, men någonstans bara vaknat upp och känt så här, helt stål i varenda ven. Och det är ju vi som är opiatmissbrukare eller heroinister. När vi tar överdos så får vi en narkante. Och narkante kastar ut allt som har med opiater i kroppen att göra. Du blir alltså abstinent på studs. Och det blir 1000 gånger värre än tidigare. Och då vaknar man upp helt förbannad och bara, fan, tog bort flummet från mig. Och liksom istället för att haja att man håller på att dö.
Men narkante, är det adrenalin?
Det är adrenalin. Det är motgift alltså mot opiater.
Ah.
Mot morfin.
Ah.
Så det är ett motiv. Jag tror det är en adrenalin. Jag ska inte säga för mycket, men det är någonstans adrenalinmotgiftet. Alltså det heter narkante.
Mm.
Och det är anti. Det bara gör så att man blir helt kall i hela kroppen och börjar toksvettas. Man går tillbaka till innan man tog själva dosen av.
Men var det alltid kaos och mörker kring dig? Eller var det någon som eskalerade?
Alltså jag vill minnas att så länge jag har funnits på den här världen, så har jag känt ett inre kaos. Jag var ett glatt barn, jag var det. Men det var alltid någonting som oroade mig. Jag uppväxte i Nacka, jag kommer från Kapverdeöarna. Kom till Sverige 1979, 5 år gammal. Mitt första barndomsminne i Kap Verde, då var jag 5 bast. Det var i samma veva, då liksom väcktes mina sinnen upp. Och då minns jag att jag var på en begravning och att det kom en kvinna till den här begravningen. Det låg en kvinna på sängen, hon hade så här bomullstuss i näsan. I varma länder när någon dör så har man det innan man begraver dem. Man begraver dem ofta ganska snabbt. Så kom det in en kvinna och så satte hon sig på huk. Och jag såg hennes lår när hon kom in. Hon är så här, som den här mamman i Tom och Jerry. Du vet. Och så kom hon och så satte hon sig på huk. Och så sa hon så här, nu ska vi åka härifrån. Och jag var så här, shit. Och så kollade jag på kvinnan på sängen. Den kvinnan på sängen var min mormor. Så det var alltså min mamma som kom och hämtade mig efter att hon hade åkt till Sverige. Så hon hade lämnat mig när jag var 3-4 med min mormor som sen dog. Och då kom min mamma och hämtade mig. Så plötsligt var jag i Nacka. Mitt i vintern, på den tiden var vintrarna fantastiska redan i oktober. Så att det var helt snöigt och jag fyllde 6 när jag kom till Nacka, Ektorp. Man kan väl kalla det södra sidans bullerbyn. Alltså det är så här, alla barnen lekte på gården och i olika åldrar. Det var allt från liksom, ja, vi hade jättebra. Vi körde burken, röda vita rosen och liksom, och alla unga lekte på gården. Och det var, du vet, man kunde vara mellan 10 till 17 år gammal. Jag kommer ihåg att vi hade en 16-åring som hängde med oss hela tiden. Man bara, vad gör han här fortfarande? Men han liksom var där för att han var någon storebror. Och sådär. Och det var verkligen jättegulligt. Det var pannkaka och ärtsoppa varje torsdag. Men hemma hos mig var det liksom katastrof. Min pappa var periodare, alkoholist. Så halva tiden om året så kunde han vara världens bästa farsa. Han var värsta snickraren. Han lekte med oss. Han gjorde med mig då, eftersom jag var ensam barn tills ett bra tag. Och sen så kunde han dricka som fan. Och jag kommer ihåg att jag kunde känna i porten. Kunde känna i porten om farsan hade druckit. Och vi bodde på 4:e våningen. Så jag kunde gå in och kunde känna redan där nere. Så här, shit, idag är det något. Och jag visste inte vad det var. Så kom jag upp så, ja, då var liksom han helt redlös. Och, så. Och mamma jättemedberoende. Så här, timid och snäll mamma som gav mig jättemycket kärlek faktiskt. Men jag kunde liksom inte ta den kärleken för att det var en annan del i hemmet som inte var okej. Så att jag blev ju det här vuxna barnet som direkt klev in i massa roller. Jag var clownig som fan och jag pendlade från att vara clown och rebell. Så ibland var jag så här, min mamma kunde berätta om att jag kunde vakna på morgonen och vara så jätteglad och kuddkrig med mig själv. Och jag lekte väldigt mycket för mig själv. Jag var ju så här lite som en, jag drömde jättemycket så jag lekte krig och jag skrev så här historier och Star Wars. Och jag kunde liksom ha så här teater inne på mitt rum och jag liksom hade dialoger med mig själv. Så jag hoppade fram och tillbaka i rummet och pratade med mig. Jag var helt så här järn och så kom det någon vuxen in. Då blev jag helt lamslagen och så började jag leka med bilar så som jag tror att vuxna förväntade sig att jag skulle leka. Den kontrasten också kunde jag plötsligt bli värsta rebellen. Och vara jättearg och så här rymma hemifrån, hoppa ut genom fönstret och göra så här dramatiska prylar. Dramatiska prylar, alltså jag hoppade ner från 3:e-4:e våningen, vi bodde ganska högt. Och så här stukade foten och sprang hem och var rymde hem och var borta hemifrån 2-3 dagar. Och hem hos polare tills föräldrarna sa, men ska inte du gå hem nu Viktor? Men den grejen gjorde också att Nacka var ju ett dom där alla tog hand om varandras barn. Så att det fanns liksom inte sån oro. Utan den oron kommer lite längre fram i tiden. När jag liksom kom till skolan. Blåslagen ibland. Och då var det, och jag tog också ofta på mig det här. Ja, men det var jag som var bråkig. Och man trodde, jag tror jag hade en innestående lögn. Alltså, du vet, jag fick stryk av farsan. Det var ju att, kom jag för sent hem så fick jag hälla vatten i badkaret. Och liksom hälla det med varmvatten och sen hämta ett skärp och så fick jag liksom stryk. Och sen hoppa in i bad för att det skulle svida och sådär. Det var verkligen så här. Och jag kommer ihåg att jag kunde komma och då hade jag en innestående lögn om att jag brukade palla äpplen på ett område, så här villområde. Och där brukade jag få stryk av sönerna till den som ägde huset. Vilket var en ren skär lögn. Men jag ljög så här. Tills jag insåg att den här PBU, eller BUP heter det väl idag. De hade liksom hajat, jag ljög från dag ett. Men jag levde i den där så här. Och de bara väntade på att jag skulle berätta sanningen om vad som hände hemma hos mig. Och det gjorde jag aldrig. Tills man valde att placera mig på ett ungdomshem. Och det står till och med så här i SOS-papper att ja, men Viktor placeras på Drevikens ungdomshem. På grund av att han har problem hemma och att han är jobbig hemma. Mm. Så att jag tog hela tiden på mig alltså det som hände med så. Jag kände den här skammen, den här skulden. Min farsa var alkis. Och min farsa hängde inte med alkoholisterna på parkbänken. Utan min farsa drack hemma. Och han drack kopiöst. Och han drack i sin ensamhet. Och till slut så var det så illa. att han skapade, att han fixade en egen lya i Bagarmossen. Och där hade han, så att när han drack som mest, då drog han och så hade han det som tillflyktsort. Och var där i typ några veckor och sen kom han hem igen liksom. Så att det blev liksom hans ställe att dricka på. Och det där började jag inse långt senare. Men jag kommer ihåg att det var ju ingen skilsmässa bland mig. Utan det var liksom någonting uppgjort att när du dricker, José, sa min mamma, då får du åka till Bagarmossen. Så åkte han dit. Så att jag liksom växte upp både i Bagarmossen och i Nacka och fattade inte att det här var deras deal. Utan det var bara så här, jag bara trodde att det var normalt. Så när jag kom hem till polare, var jag jättechockad att de liksom åt tillsammans, vilket vi inte riktigt gjorde. Farsan åt lite senare före. Och liksom, jag har inte ens ett minne av att vi satt och käkade tillsammans. Jag har inget minne heller av att jag var på någon så här föräldramöte när föräldrarna kom. Ingen sånt där liksom. Mamma kunde komma på någon basar skolan hade på söndagar. Då hade hon med sig massa mat och skulle vara den här svarta kvinnan i området som var alla till lags. Och på den vägen var... Drevikens ungdomshem förändrade ganska mycket hos mig. För då hittade jag likasinnade. Jag rökte min första braja när jag var 15. Sådär. Och någonting hände med mig där jag också började se andra i min ålder som också sa emot vuxna. Och sen också så var det vuxna som var där som stod kvar. Som stod pall alltså. Som var liksom såhär, nej men såhär. Stötte på patrull gjorde man. Så att, och på den grejen var det... Och jag bodde på Drevikens ungdomshem men också gick i min gamla gick i skolan fortfarande. Mm. Så att jag, det var så konstig grej så jag gick ju typ förbi mitt eget hem. Så det var skit weird. Så jag gick ju förbi mitt hem så här, på morgnarna och så här, typ kunde kolla upp och så här. Så jag kommer ihåg någon gång när jag var på väg från skolan och så skulle jag till Dreviken låg ju i Skrubba. Det ligger alltså i mellan Skarpnäck och Tyresö. Alléplan, jag vet inte, mot Vändelsö där, men Tyresö. Och jag är liksom från Ektorp, så att då fick man ta buss 824 genom hela Älta och komma ut där. Det är alltså Flatenbadet låg där, vilket precis som bakom Fladen. Så att det var ju en lång väg att åka varje dag, så att det var inte så att jag kunde hänga så här i Ektorp för länge, utan jag var tvungen att åka tillbaka. Och jag kommer ihåg att jag liksom gick förbi mitt eget hem och så här vinkade. Alltså, det var så konstigt.
Hur länge bodde du på det ungdomshemmet?
Jag bodde på Drevan ett år. Ah. Och det var liksom, och den här tiden jag berättade att jag gick i skolan, det var inte ens under hela det året. Utan det var en väldigt kort period. Det var typ sluttampen. För sen flyttade jag typ hem igen. Mm. Så att det här var kanske på hösten då. Och i barndom så känns saker ganska långt. Det känns som det var typ 1-2 år. Men det var kanske så 2-3 månader. Men det, det är en sån stark minne.
Mm. Minns du vad du hade för inställning när du kom ut från hemmet?
När jag kom ut från hemmet så kom jag ihåg att jag tänkte så här. Att jag kommer ihåg att jag tänkte så här, wow, nu ska jag flytta hem igen. Och att jag hade en klump i magen, för det var som att jag någonstans kom bort från det där jobbiga. Och så när jag kom hem igen, så jag kommer ihåg att jag tänkte att här ska inte jag vara länge. Och jag var inte där länge. Jag tror att jag bodde hemma, kanske, alltså bodde verkligen hemma typ några månader. 16 skulle fylla 17, sen drog jag. Sen så fick jag mycket hjälp, jag var ju skitduktig i skolan. Men jag var ju typ aldrig där. Så det blev att jag... Man fattade att jag var vass. Och jag var ju så här bäst i klassen på det mesta faktiskt. Men jag hade ju inte de bästa betygen. Jag läste mycket böcker. Gymnastik var jag med i matchen för jag var ganska atletisk. Enda som jag var helt värdelös på, det var typ svenska och någon sån här tråkigt ämne som SO eller någonting. Kemi kanske det var till och med. Det var också med mattes formler att göra. Annars var jag bra i skolan. Så att jag började på Sankt Görans gymnasium, livsmedelteknisk. Det är ett annat ord för restauranglinjen. Det hette livsmedelsteknisk då. Och där var jag också orolig. Jag hade jättesvårt att liksom sitta still. Det var alltid någonting som... Jag har alltid haft en känsla av att någonting ropar på mig där ute. Typ gatan. Hela tiden. Något ropar på mig. Min farsa och min mamma hade någonstans kommit i en situation där de skildes på riktigt vid den tiden. Och då hade ju mina två systrar fötts också. Men då hade jag flyttat hemifrån. Då började jag bo med polare och en del polare hade hotellägenheter, hotellhem. Så jag började bo hos vänner och blev liksom väldigt kriminell också samtidigt.
Hur såg det ut? Och hur, alltså vägen in där, hur såg det ut?
Vägen in i kriminalitet var ju att jag hängde med några vänner från Jordbro. Och vi började åka runt i Stockholms gator och göra inbrott. Vi rensade affärer. Det var mycket, mycket inbrott och jag blev ganska bra på så här fasadklättra. gjorde värsta bravaden alltså. Klättrade upp i innergårdar i innerstan och hoppade som från balkong till balkong. Skulle jag missa den här franska balkongen, då hade jag liksom ramlat och slagit. Alltså, gjorde värsta prylen. Jag kommer ihåg att det var storslagna historier om okej, vi, Ville eller Vigge liksom. Ja, han gick in, jag klättrade in, du vet precis någon gallerian. Där hade de en affär som heter Gate One. Jag bara klättrade in och bara in genom så här upp på fasaden inne i stan och var uppe på taket. Och du vet det där taket, då hade ju så här glas, du vet, så man har du tittat upp så här in i en galleria, ser du upp så är det så här glastak. Gjorde sån här pengagrej och bara klättrade ner och så bara stod och gömde mig, för då kom det någon städare som gick och visslade och städade och bara stod där och bara levde som jag var i en film. Och det var, och jag var ju så ung, atletisk och så här. Jag kommer ihåg också hur man förklarade mig. Polisen, när man daktade mig så här. Ja, jag har en kille här. Dialmeida här står han. Han har ingen till legitimation, men vi har en daktning på honom. Och det är så här, 1,70 smärtbyggnad. Är i vänster armväg, vänster underarms översida och är i pannan. Och lejon tatuerad på vänster arm. Och då så här, det var jag. Och det var den. Jag var verkligen så här, typ. I min värld så var jag någon. Wow.
Vad är daktning för något?
Förlåt. Daktning, det är det poliser har på kriminella som är kända redan. Så att, du vet, då har de dina fingeravtryck. Och då daktar de dig, då har de din längd. Daktning är om du säger mugshot. Så har du sett sådana där. Och då kollar de dina fingeravtryck, så har de dina fingeravtryck. De kollar din längd. Är man tagen väldigt tidig ålder så gör man en daktning var 50 år ungefär. För man växer såklart. Så då har de din längd och sen så kollar de vad du har för kännetecken som det heter. Det är därför jag säger R i vänster armväg. Jag hade ett R. Och vänster överarms undersida. Det betyder överarmens undersida. Liksom sådär. Och så R i pannan, det hade jag också. Och så tatuering och liksom sådär. Så då hade man smärtbyggnad. Man är smärt. Och jag var ju smärt. Jag var liten smärt och liksom ändå. Så det är en daktning. Och en daktning är ju det man kan göra om det händer någonting. Som till exempel Anna Lind. Då hade vi en daktning på honom. Då är det kännetecken. Då har Milosevic såg ut sådär, sådär. Och då har man hans daktningbilder. Och så kan man också identifiera gärningsmän. Mm.
Men här har du ändå klivit in i den kriminella världen. Hur många år är det härifrån tills du blir clean?
Från det här. Ja. Men här börjar det liksom. Och jag måste bara säga det här kärlekshistorien som jag fick. Som 20-åring var jag så förvirrad, Nemo. Och jag tror jag hade inte fått min första fängelse. Jag fick min första fängelsestraff strax efter. Men jag var så förvirrad. Och jag rökte så mycket cannabis. Så att jag började svettas. Och sådär. Och så en dag så ramlade jag in i en lägenhet. Och jag var jävligt drogsugen. Alltså jag var sugen på att röka braj. Det fanns ingen braj på hela Stockholm. Det var en av de torraste vintrarna. Och det här var den 14 februari 1994. Det är alltså, wow. Det är många år sedan nu. Mm. Och sen så kom jag in i lägenheten och så satt jag med en polare och så satt han och rökte någonting. Så han bara, vill du prova? Jag bara, vad är det? Han bara, nej men det är typ som hans olja. Men det är inte det. Och jag lyssnade inte ens. Det var ju heroin. Så då tog jag ett blås. Och så kände jag att jag blev så här, uff. Och bara gick på toaletten och bara spydde. Sen minns jag att jag vaknade på morgonen och bara, fan har jag gjort? Jag tog ett blås heroin. Hur fan kunde jag göra det? Sen rörde inte jag det på 9 månader. Men jag hade, och så bodde jag i en lägenhet med en polare som sålde jättemycket heroin. Och sen började jag röka. Och jag rökte sporadiskt, ena dagen, andra dagen. Men så började jag känna att jag kröp i kroppen och det var så jag frös och det rann i ögat. Och liksom så här, han bara, vill röka? Jag bara, nej, jag är sjuk idag. Jag tar någon jävla influensa. Och det var återkommande. Men det var också i takt med att vissa dagar rökte jag på. Andra dagar rökte jag på. Men så fort jag kände den där influensan så slutade jag röka med dem. Alltså de satt ju och spelade kort och rökte hårs. Sen en dag så blev jag så orolig. Jag bara, fan, jag har fått den här influensan fram och tillbaka nu 3-4 månader. 6-7 månader. Så jag gick till en läkare. Jag bara, hörru, jag har fått någon jävla influensa. Jag mår inte så bra. Han bara, uff. Han bara, jag kan inte se. Du är frisk som en nötkärna, men jag ser att det rinner i ögonen. Du har ju så här cold turkey, gåshud. Eller så här, vad heter det? Kycklinghud. Han bara, jag skriver ut KV-penin till dig. Men alltså, så här. Och han bara, men egentligen gör jag det bara för att jag ser att du har en viss, alltså visuellt. Alltså, han bara, tar du droger? Jag bara, nej. Alltså, han bara, ja, men okej. Okay. Så kom jag tillbaka till lägenheten. Jag kommer ihåg att jag kom tillbaka till lägenheten och jag var, det bara rann, jag hade ont. Och heroin, det sätter sig också i ryggkotorna så att man får så ont i ryggen och leder. Men hela kroppen så crack. Mm. Så tittade en kille på mig och så sa han så här, vad fan är mer i vikt? Ska du inte vara med på det här idag? Jag bara, nej, jag har någon jävla influensa. Så kollade han på mig och så sa han var rom också. Så han sa, influensa? Du har ingen jävla influensa, du är dålig. Jag bara, va? Han bara, du är dålig, du är liksom... Du är dålig på varor. Och jag tittar på honom precis som du tittar på mig nu. Jag bara, fan säger du? Han bara, om du röker ett blås av det här så kommer du bli tvärfrisk. Och det var som att liksom så här. Så bara. Så tog jag det där blåset. Och du vet, det var som att hela universum gav mig en stor kram bakifrån. Jag kände mig, och du vet, kommer du ihåg det jag berättade om att jag alltid har känt att något har ropat på mig? Den här tomheten i kroppen. Den bara puff, försvann. Och jag bara kände så här, shit, gatan, det spelar ingenting, jag behöver inte svara upp till något där ute längre. Bara kände mig så hel. Och efter den dagen, alltså min fysiska allergi hade ju redan satt igång. Det var ju liksom, det var ju det här med att jag kände mig dålig och liksom så här, det var den fysiska allergin. Men den mentala besattheten, den satt igång den dagen. Den 14 februari, 9 månader innan, hade inte satt igång hela den mentala besattheten. För jag visste inte vad det handlade om. Men nu när jag blev medveten, det här gör mig frisk, då satte min mentala besatthet och den gick aldrig bort. Sen den dagen blev jag en knarkare. Jag blev en missbrukare, jag blev en aktiv heroinist. Det gick så jävla snabbt. Andliga villfarelse, alltså allt det här med det andliga med mig. Jag, du vet, jag hade ju så här värderingar, etiska, moraliska värderingar, att man gör inte vissa saker. Jag trädde över varenda gräns. Jag blev sprutnarkoman efter 6 år. Så jag rökte, jag tog det på utmattning, jag rökte, jag sniffade heroin i 4, 5, 6 år. Och sen blev jag sprutnarkoman. Då gick jag liksom över nästa steg. Men den dagen när han sa till mig att det här är någonting som kommer få dig att må bra, så köpte jag det och jag tog det. Och den dagen så liksom det, ja. Så där kan jag säga att min mentala besatthet tog över hela grejen. Och min hjärna blev så kidnappad av mig själv och mitt missbruk bara eskalerade och jag körde på i så många år. Och jag har gjort så många försök att sluta, för att jag kan säga första 5 åren innan jag blev sprutnarkoman, då var det kul alltså. Jag har hört många så här, mitt program säger så här, men första året då var det roligt. Sen var det, jag hade kul 5-6 år alltså. Jag hade riktigt roligt. Det var roligt att knarka. Jag var ung, jag var stark, jag var driftig, så jag hade alltid pengar. Jag hamnade på kåken ofta, så att jag vilade upp mig och kom ut ganska krallig. Och jag såg jävligt bra ut som ung också. Tyckte jag inte själv, men uppenbarligen gjorde jag det för att jag hade... Men sen hade jag också en bra aura, så jag liksom hade mycket vänner. Men efter 5-6 år, när jag liksom fick min dotter, då började jag ta sprutor. Min äldsta dotter. Och när jag började ta sprutor så kom jag ihåg att efter 1 år som sprutnarkoman, då kände jag såhär, ej, det här var inte det jag signade upp på. Då började jag liksom söka behandlingar, så att egentligen under de här 20 åren som jag var heroinist, 15 sista åren var ett försök att sluta knarka. Det tog mig 15 år att till slut lägga ner.
Mm. Det är ganska lång tid.
Det är jättelång tid, för att en heroinist lever på övertid efter 7 år.
Mm.
En heroinist som har tagit hårs i 7 år brukar liksom någonstans, ja, men en livslängd för den här heroinisten är 7 år.
Mm.
Och
hur många barn har du?
Jag har 2 tjejer.
Ah.
En som är 13, var tvungen att tänka, och en som är 22 snart.
Är det samma mamma?
Nej, den äldsta mamma, hon lämnade ju mig efter jag... Ja, när min dotter, när jag hade knarkat i 10 år ungefär, då kände hon sig, det räcker med den här snubben. Så hon flyttade, hon tog min dotter och bara stack utomlands och försvann med henne till både USA och England. Och så min dotter kom tillbaka i mitt liv när jag var, eller när hon var typ 13, 14. Det är alltså för 10 år sedan, kanske något sånt. Och sen så med min yngsta dotter, hennes mamma, var jag aktiv missbrukare med mina sista... 5 åren nu, missbruket. Och henne fick jag ju barn med. Och vi var ju missbruket tillsammans. Men sen slutar hon som kvinnor gör när de får barn. Kvinnor bara lägger ner cigaretter. De lägger ner allting. Tills barnet blir stort. Och sen så fortsätter de knarka igen. Ofta. Det är som att de liksom trycker knarkandet på paus.
Mm.
Så jag fortsätter knarka. Men sen när min dotter var 5 år. Min yngsta dotter. Då dog. Då var precis när jag hade kommit in i programmet. 2014. i juni och jag kom in i programmet i mars, va? Februari, mars kom jag in i, alltså slutade jag knarka. Så när jag hade haft 4 månaders drogfrihet så var jag på ett möte. Satt på ett 12-stegsmöte. Och så ringde hon och jag hade aldrig gått ifrån ett möte tidigare. Aldrig. Det var tabu att gå ifrån. Möten ska man, hela den timmen ska man sitta där. Men jag bara kände så här, fan, så jag svarade. Jag bara, men vad är det typ? Hon bara, nej, men kan du inte komma på en promenad liksom så här? Jag ska något visa dig. Jag bara, men Kisha, jag är på en jävla... Hon bara, men jag måste få visa dig. Och då hade hon har ju hamnat i koma, hade hon hamnat några år innan. Hon fick något som heter endokardit. Och hennes, det är en lång historia kring den grejen, men hennes mamma hade blivit mördad och när hon fick beskedet av polisen hemma så sprang hon ut i lägenheten i bara ett linne och drog på sig en lunginflammation som i sin tur påverkade hela hennes immunförsvar, så att hon hamnade i koma i typ 6 veckor. Och sen när hon vaknade upp från koma då fick hon något som heter så här klaffar, så hon hade dåliga klaffar, och det var 2010 och det här är nu 2014. Så att i 4 år hade hon levt med de här klackarna. Så hon hade ju liksom ett R. Så att jag mötte upp henne. Gick med henne 4 juli mitt i stan. Skitfint väder. Och det var bara hon och jag. Hon visade mig ett papper. Hon var, här en lägenhet jag har fått som vi ska flytta in i. När du blir riktigt drogfri. Men du måste vara drogfri 1 år. Så du får typ inte flytta hit än. Och jag bara ja. Och du vet hur man är när man är så här 4 månaders drogfrihet. Man är ganska, det är mycket postakut abstinens. Man har svårt för mycket människor. Man svettas lätt. Du vet, saker är så nytt fortfarande. Allt är så här, jag kommer ihåg hur det liksom så här, det vimlade av människor mitt i Gamla stan. Det var sommar och jag såg liksom de här ölglasen som var liksom immiga och tänkte så här, shit, ska man dra iväg till Plattan och liksom fixa här? Nu har jag liksom, alltså jag var ändå så här, inte riktigt grundad i min drogfrihet, fast jag hade liksom börjat göra stegen. Jag kommer ihåg att jag skulle också lämna över mitt 4:e steg inom en väldigt kort vecka där. Och så bara plötsligt ramlade hon ihop framför mig. Och jag bara, vänder mig om. Då ligger hon så här, precis som i Matrix, du vet. Helt, hela kroppen var helt, så hon låg på sina knän. Och hon låg helt konstigt. Och om hon inte hade varit typ, hon är helt lelös. Om det inte var att hon liksom var avsvimlad så hade hon typ brytit av varenda ben i kroppen. Men det är lite som en katt, när de landar så här mjukt. Mm. Och så där är det, om man inte är medveten, om man är medvetslös, då liksom, då är man inte spänd. Mm. Och då brukar kroppen komma undan med vissa konstiga ställningar.
Hon var helt mjuk.
Liksom. Ja, precis. Mm. Så att jag bara, Kisha, vad händer? Och så tittade hon på mig och så du vet, och tog tag i min hand och så sa hon så här, det känns som att mitt hjärta håller på att gå sönder. Och så bara dog hon framför mig. Och jag bara, och jag kände verkligen hur hon dog, Nemo. Jag kände hur hennes liv lämnade henne och jag kände hur hon tittade rakt bortom mig. Så här. Det var jättemycket folk i Gamla stan. Alla liksom stod där och tittade. Så kom det en man, en kvinna, och sen kom det 2 till och folk liksom drog upp mig och jag kände hur alla människor var så här i helt olika färger och jag och hon var typ i svartvit, så det var verkligen väldigt distinkt och väldigt markant, den situationen. Jag kommer aldrig glömma det här. Och så säger hon, och så hör jag så här, men hon har fått en hjärtattack liksom, och så här, jag är läkare och jag och så här. Och sen går allting ganska så här mycket i så här, det går snabbt, som en Nils Poppe-film typ så här. Upp på en brits, la de henne och plötsligt så började hon andas och jag bara uff. Och då har ju de någon så här maskin som får det, de kan ju få folk att andas, hjärtat att slå igång igen. Och så var vi i en så här ambulans, jag kommer ihåg att jag åker och de frågar efter mitt namn och jag bara liksom apatiskt svarar liksom på automatik, Victor 74 t-shirt. Så bara kommer vi in på Sankt Göran, så då lägger de upp henne på en brits och jag ser massa människor som är där och det är liksom en vakt som tar tag i mig och bara, hej, hur mår du? Och jag är så här helt, och så kommer en tjej, hej Victor, och liksom gör, och hon ser verkligen att jag är helt chockad, för jag står bara och tittar på vad de gör med Kisha. De lägger henne på en brits och de så här drar upp hennes blus från mitten och så tar de med sig en defibrillator och så liksom alla läkare är helt olika, vad heter det, färger. Alltså du vet, en har grön rock, den andra har vit rock, en har ljusblå, en har rosa. Du vet hur de är, de har ju alla. Och det har inte jag tänkt på, men när jag tänker på det, så alla var i så helt olika färger. För alla har sin egen uppgift. Och det gick verkligen som ett organiserat kaos. Och de drar med henne in på blitzen och jag är med hela den här grejen. Och jag är inne i det där rummet och liksom, då börjar de liksom så här putta ut mig från det och de tar liksom över hela grejen och så säger Micke, 1, 2, 3, 9, zzz, boom, och så ser jag hennes kropp hoppar. Thomas, ta om det där igen. Nicke, kom igen, 1, 2, 3, zzz, boom, och så ser jag hennes hoppkropp hoppar, hon får de här stötarna, och du vet, hon bara tittar på mig rakt, precis som hon har tittat hela den där halvtimmen, för det är ungefär en halvtimme från början av att hon faller till så att vi är på sjukan. Och de jobbar precis som de här jazzkungen, du vet, de är så här, jag vet, vi ska sy den, och du vet, de bara håller på, och så den här tjejen säger, Viktor, kommer du ihåg mig? Du var här i vintras 3-4 gånger liksom på avgiftningen, du tog flera överdoser. Det är jag, och så du vet, och då vad vaknade jag till, och då är den här tjejen som jobbade på sjukan, och kom ihåg att jag sa 9 överdoser tog jag på 7 dagar. Mm. Så det betyder att jag hamnade på sjukan 2 gånger i alla fall, åtminstone på samma, ja, men de jobbar ju så ofta, så att hon hade träffat på mig 2-3 gånger under det sista året. Så om man kommer ihåg en kille som kommer in så ofta. Så hon bara, så tog de in mig, och så kommer jag ihåg hur jag liksom går ut från det där rummet, och jag ser hur min tjej bara tittar på mig så här, och det är det sista jag ser av henne med den blicken. Sen ser jag naturligtvis hennes lik, och där gick hon bort. Och när jag satt där i väntrummet innan den här kvinnan kom in och sa så här, hej Viktor, jag heter doktor bla bla bla, och Kishas hjärta orkade inte mer, hon är död. Men vi har en kille i Blekinge, läkare Nilsson, och han kan återuppliva folk från de döda. Trodde jag att hon skulle säga. Mm. Fast det sa hon inte. Och när hon sa det, då bara satte jag mig ner och så bara bröt jag ihop och grät. Den stunden tog jag mitt beslut att jag var klar. Och jag kommer ihåg att jag hade ringt min syster. Så sa jag till min syster typ ett halvår innan, och så sa jag så här, hej, jag är på avgiftningen nu. Jag är färdig. Och min syster hörde på min röst att den här gången är han klar. Det fanns ingenting då som jag kan liksom erinra mig om att det hände, förutom att jag var klar. Men de orden som jag myntade då, de trillade ner när det här hände. Och det var som att jag blev så tacksam över att jag överlever, för att jag har varit med om så mycket. Jag har tagit så här 32 plus överdoser. Ingen bra knarkare med andra ord. Eller bra knarkare, man kan värdera det hur man vill. Jag har suttit 10 år i fängelse i mitt unga liv. Hela mina sör, jag satt halva 90-talet i fängelse. Andra halvan knarkade jag. En stor bit in på 2000-talet också. Sen har jag gjort behandlingar i Portugal, jag har gjort behandlingar i Italien. Jag har liksom gjort tappra försök på att göra behandlingar i större delen av Sverige. Ingenting har lyckats. Men till slut så hittade jag mitt program, och då kände jag så här, shit, jag ska lämna över det här fjärde steget. Jag är klar nu. Och sen dess har jag aldrig liksom haft en tanke på att kliva ut igen. Men den gången när hon dog så gjorde jag saker som jag aldrig hade gjort förut. Jag ringde min sponsor, jag ringde folk från programmet, så att folk som var på sjukhuset förutom min familj, det var folk från det här programmet.
Mm. Tror du att du hade kunnat bli clean om det inte var för hennes bortgång?
Den tanken har slagit mig, och jag tror faktiskt att jag kanske hade varit clean idag, men jag tror att jag hade klivit ut flera gånger. Mm. Det är vad jag tror. För att jag var i en sån här, så ska jag inte. Men jag kommer ihåg den dagen med henne där, att jag tänkte verkligen så. Jag bara, ej, kan inte hon så här snacka klart, och så drar hon, så har jag liksom lite tid på mig innan jag ska tillbaka. För jag var ju på behandling. Mm. Jag var ju fortfarande kvar på hatten. Jag var ju på hatten då. Så jag tänkte, så drar jag till plattan och så kan jag fixa. För det var liksom första gången där jag hittade ett riktigt, riktigt kryphål där jag kunde dra. Och där jag kände också att det var i helg sen. Så att den tanken, jag tror att jag skulle nog klivit ut flera gånger. Och tyvärr, om man kliver ut så kan man också dö.
Mm. Hur gick det med dina döttrar i det här? Kommer du ihåg när du fick berätta för din dotter om det här? Hur gammal var hon då?
Min dotter var 5. Och jag kommer ihåg att många år så hade hon så här, mamma är i himlen. Mm. Och jag kommer ihåg att så sa hon så här, när mamma kommer tillbaka från himlen, sånt där snack. Mm. Snack säger jag, men så där var det. Tills jag fortsatte mynta det där. Och parallellt med det här så blev hon omhändertagen. Hon bodde hos en annan familj. Och lite sådär. Och jag kommer ihåg att jag en dag sa till henne så här, nu mamma är kommit tillbaka. Hon sa, mamma kommer inte tillbaka, för mamma är faktiskt död. Och då bara, och det var som att hon fixade mig så här. För jag har ju alltid varit rädd för hur hon ska hantera när hon inser att mamma inte kommer tillbaka. Men hon gjorde det galant själv, min yngsta. Min äldsta dotter har ju inte den relationen till den kvinnan som gick bort. Men hon och min äldsta dotter har ganska nära till sina känslor. Hon är ju kanske den sundaste jag har.
Hur ser din relation ut till dina barn idag? Och hur har det varit för dig att liksom kunna förlåta dig själv för att du missade så mycket av deras första år?
Jättesvårt att förlåta, och jag kampas med det fortfarande, måste jag säga. Min äldsta dotter är ju en ung kvinna som har det bra. Hon bor i England och liksom, hon jobbar i livet, och hon har ju inte det här sjukdomen. Alltså det, och inget så här medberoendet heller. Så ingenting alls, och det är så skönt. Min yngsta dotter är ju liksom född i trauma, uppväxt i trauma och har varit med om någonting jättetraumatiskt. Så att hon har ju diagnoser som, hon PTSD är någonting som är väldigt starkt i henne. Men hon har det skyddat, hon bor uppe i Norrland. Och jag har ju liksom släppt den falska stoltheten om att min dotter, hon behöver inte bo med mig, utan hon bor där liksom, hon känner sig jättebra och det är bra, vi träffas jättemycket. Hon är här nere ofta, hon har en jättebra relation till just så här, min mamma, sin farmor, mina syskon och sina kusiner. Så att hon mår bra, men jag märker på att hon behöver vara någonstans där det inte finns mycket barn. Eller där det inte finns mycket människor så här, under lång, alltså när det blir för länge i så här stora samlingar, då blir hon stressad. Hon har ju en otrolig sorg fortfarande. Hon är 13 idag. Mm. Så att det är ju 8 år sedan.
Mm. Men du berättar ju om att den här kvinnan då går bort. Din, kan man säga, din kvinna?
Det var min fru. Ja,
det, var din fru.
Ja,
min fru. Jag visste inte om ni var, relation var aktiv just då.
Ja, men det var den egentligen. Alltså, både jag och nej, men ja. Vi var ju inte gifta.
Nej, men jag fattar.
Min dotters mamma kan man ju säga.
Ja, men det kan man säga. Men hur har det sett ut då i din nykterhet? Hur har du arbetat med dig själv? Och vad har varit viktigast för dig för att bibehålla din nykterhet och må bra?
Det viktigaste för mig i min nykterhet har faktiskt varit plocka inte upp i början. Det var väldigt, alltså jag kan säga så här, jag tyckte att det var så läntvindigt allting. Men första året var ju verkligen så här, möten. Det var gemenskapen. Jag gick på möten hela tiden. Jag gjorde service i 2 år. Ja, men de 2 första åren, det var liksom varje, alltså jag gick på möten 4 gånger i veckan. Sen när jag började jobba så avtog ju det lite grann. Och jag började ungefär jobba 2016 så här på riktigt. Men jag fortsatte ju gå på möten minst 2 gånger i veckan ändå. Jag kommer ihåg att jag gick alltid på tisdagar och försökte gå på lördagar. Så att det liksom så här. Så att det var möten och gemenskapen och framförallt service. Och i det så jobbade jag också i stegen så här liksom 10, 11, 12. Och det gör jag väl fortfarande på något sätt. Men nu har jag ju hittat liksom. Alltså jag måste inte gå, ibland går jag inte på möte på kanske en månad, 2 ibland, tror jag hänt, 2-3 månader. Men jag kliver alltid in på ett möte sådär. Så möten håller mig, men det är inte möten som är det primära, utan det är att jag hela tiden påminner mig själv om vem jag är och var jag kommer ifrån. Så att det viktigaste var för mig i början, det var att inte plocka upp. Och det var verkligen så här. Inte plocka upp, först blev det alarmerande, plocka inte upp! Men sen var det så här, okej, plocka inte upp, och sen så. Men nu försöker jag någonstans ge mig själv bra med tid, alltså kvalitet. Och när jag menar kvalitet, det är att jag har ju mina sätt för att må bra. Och många säger så här, men varför stänger du inte av telefonen och bara är hemma en hel dag? Ge dig själv en sån där dag. Men det är inte det jag behöver för att bara ligga hemma. Utan jag behöver en egen träning. Jag behöver min egen tid. Så jag har ju små duttar av egen tid nästan varje dag. Och jag gör ju mycket grejer. Jag jobbar som terapeut. Jag är behandlingsansvarig på ett behandlingshem. Jag har ju dialogiskt. Som liksom har kommit in i en loop. Så att dialogiskt jobbar ju inte jag med hela tiden. Utan jag har en specifik dag som jag gör. Det är till exempel söndagar. Eller andra dagar som idag där man gör en intervju. Men jag har ju jobbat fram det på det sättet. Men att jag ger mig själv de här små duttarna av egen tid. Men framförallt lördagar är ju min egna dag. Där jag känner så här. Även fast jag har barnen eller mina barn. Så ser jag alltid till att gå på ett möte på förmiddagen på en lördag. Förhoppningsvis hinner jag alltid det. Eller så ser jag till att gå på möte liksom under dagen. Men så har jag liksom, det där blir min egna tid. Och det är jätteviktigt.
Många vittnar ju om att det är ganska svårt att ta sig ur den kriminella världen. Mm. Att det kan vara nästan det svåraste med att tillfriskna ur ett missbruk. Att man måste liksom, att man måste ställa om sig helt. Man är van vid snabba pengar, man är van vid mycket fuffens. Men du vet likväl som jag att i 12-stegsprogrammet att behålla det kriminella, det funkar inte liksom.
Nej, det funkar inte.
Hur var det för dig?
Alltså den här gången så tror jag att jag lyckades var att jag faktiskt gav upp det kriminella ganska snabbt, alltså nej direkt, det första jag gjorde när jag blev drogfri, så bara kastade jag mitt simkort direkt, allt gammalt. Och jag kommer ihåg att jag kom på mig själv efter typ, jag tror det hade gått ett år eller två år eller något sånt där, så bara shit, jag har inte snott i en affär på två år. Det var, jag blev så här. Så att allt gick på automatik. Alltså jag kan säga, när jag släppte taget så bara gick allting så jävla bra. Så att det här med kriminalitet och sådär, det blev aldrig ett problem förrän jag verkligen bestämde mig.
Mm.
Verkligen.
Du har ju pratat en del på 12-stegsmötena om att du gick runt på plattan med kavaj och sådär.
Ja, men jag hade en storslagen bild av mig själv. Jag var verkligen så här. Jag såg ju mig själv som verkligen annorlunda. Jag gick runt med en orange Hugo Boss. Eller, jag hade två olika då, kostymer mitt på plattan. Och så hade jag en Aftonblad runt armen. Och så hade jag också en inspirerande bok på andra sidan, där jag liksom berättade för alla andra missbrukare hur annorlunda jag var än vad de var. Och så jag pratade också, jag förde mig fram med värsta så här, språket, så att de var typ så här, vad fan snackar han? Jag hade så här, värsta later och fasoner för mig. Jag kunde så här, mitt i när skulle vi ta en fix med droger, så kunde jag liksom berätta om, vet ni vem Xerxes är? Liksom, och de bara, oh, vilket... Sen så kunde vi vara påtända som fan. Så kunde jag stå och berätta så här, värsta historier från antikens Grekland. Och mycket var ju fabulerat såklart. För jag kunde inte allt det där. Men jag läste väldigt, väldigt mycket. Och jag hade en väldigt skev självbild. Och jag stod ju speciellt på platten. Och det var ju verkligen för att jag skulle sticka ut. Och inte vara som de som stod där. Men gissa vem polisen tog. Det var mig, för de tyckte jag såg skitskum ut.
Mm. Men trodde du då, eller trodde du överhuvudtaget de här åren, att du någon gång skulle kunna bli clean?
Nej, jag trodde... En sak visste jag i alla fall, att jag kommer inte dö av droger. Det visste jag. Men jag trodde aldrig att jag skulle kunna ta mig ut. Alltså det var inte... Det fanns inte en möjlighet att jag trodde att jag kunde ta mig ur den världen. Jag trodde inte att det fanns någon annan möjlighet för mig. Inte för att jag tvekade på mig själv i det vanliga samhället, men jag trodde inte att... Jag hade en så skev bild av samhället att det här var min lott. Jag är en del av det här samhället. Mm. Om inte jag finns i det här så kommer inte det här existera. Jag hade också en tanke om att alla är placerade på olika ställen av ett enda mål, vilket jag fortfarande tror. Men att vi någonstans... Det finns en plan för oss. Mm. Så att jag trodde aldrig att jag skulle sluta vara i den världen. Och jag trodde aldrig att jag skulle sluta röka cigaretter, vilket jag gjorde 2015. Det är typ... Det är skit. Det är så jag pratar jag ofta om. Det är helt sjukt. För jag har rökt ända sedan jag gick i femman.
Mm.
Det är sjukt.
Vi ska koppla in Felix Grönander och Robert Boman från The House Rehab i vårt lilla segment som vi kallar för The House svarar. Ja, då sitter vi här igen, jag och mina kära vänner Robert Boman och Felix Grönander. Och vi ska ännu en gång beta av en lyssnarfråga från er lyssnare. Hej grabbar, hur mår ni idag?
Mår fint.
Ja, men det, mår du själv? Det syns att du mår fint, vad härligt att höra. Ja. Jag mår bra, hur mår du Robert?
Jag mår fint.
Ja, härligt.
Att vi blir kallat grabbar.
Ja, men boys och grabbar.
Ja, men vad fan, jag tänker att vi försöker hålla lite ungdomlig stämning här inne.
Ja.
Du vet, jag vet inte, det är bara härligt.
Okej.
Okay. Ja.
Snart vår och sådär.
Men, snart vår, det är positivism.
Ja.
Ja. Vi ska svara på en lyssnarfråga, är ni redo?
Yes. Ja.
Då kör vi. Och den lyder så här. Varför tror ni att så många ex-missbrukare börjar jobba som beroendeterapeuter och liknande yrken?
Det är ju en passion som tänds hos väldigt många, tror jag. När vi själva tar oss ur liksom isären och verkligen den här typen av helvete som ett beroende är för väldigt många. Eller ja, för alla. När vi liksom hittar den här typen av lycka och när vi börjar arbeta, ifall vi då kör i ett 12-stegsprogram och börjar arbeta och praktisera steg 12, så är det ofta som vi ser att fan, det här vill jag göra hela tiden. I fler vertikaler på fler ställen och faktiskt hänge sig åt. Mm. Och det blir ju lite, då pratar jag från egen erfarenhet, man hittar ju sitt syfte liksom. Man har gått igenom allt den här, man har gått igenom all den här skiten och man har tagits ut på andra sidan. Varför skulle jag inte göra det här då?
Mm. Att få ge tillbaka, det är ju en väldigt fin gåva. Mm. Det är ju fint att se någon tillfriskna. Jag tycker att det är den största gåvan man kan få faktiskt. Mm. Och vara med om. att få tillbaka sitt liv. Så sen säger man också, huruvida det stämmer eller inte, det vet jag inte. Men man säger också att det är de omöjliga fallen som blir terapeuter.
Mm. Jaså, stämmer det, grabbar?
Ja. Ja. Men just det är inne på det där med att när man ser hoppet tändas i någon människa, det är ju liksom... Det är en känsla som är nästan övernaturlig på något sätt.
Ja.
Mm-hmm. Den är verkligen häftig. Så jag förstår att man börjar jobba med det. Och jag har en sponsor nu som jag hjälper i 12-stegsprogrammet. Och han har mått så dåligt i flera månader. Och nu häromdagen så sa han att nu börjar hända någonting i mig. Jag känner att jag börjar må lite bättre. Mm. Och då känner han bara så här...
Ja.
Det är så jävla fint alltså. Mm. Så ja, jag förstår ni som tar det fullt ut och jobbar med det verkligen. Bra fråga, bra svar. Och ja, om man vill kontakta er på The House, vart vänder man sig då?
Då är det sandra@thehouserehab.com.
Kanon, tack för idag grabbar.
Tack så mycket.
Tack grabbar för ännu ett klokt svar. Jag tycker nog att det var en väldigt fin fråga den här veckan och ett väldigt fint svar som vi fick till. Hoppas du som ställer frågan är nöjd med svaret. Och nu ska vi knyta ihop ännu en säck här. Vi sitter med den fantastiska Victor de Almeida som har bjudit på en berg- och dalbana.
Ja, eller hur?
Ja, hur känns det här då? Hur känner du kring att snacka om din historia? Du är helt bekväm med det.
Jag är helt bekväm med det. Jag uppskattar att jag får göra det någon gång om året.
Mm.
Inte för mycket. Mm. För då är det så lätt att det blir så slentriant och liksom jag bara pratar. Men jag får ju prata ofta om det. Jag hade någon så här SVT-grej häromdagen och jag hamnar ju mycket nu i fokus på grund av dialogiskt. Tacksamt, jag ska inte låta så. Men det blir ju mycket att prata om. Men det som är så fantastiskt med att berätta sin historia, det är att så som vi mognar under tiden så mognar våra historier.
Mm.
Så jag kommer ihåg min första live story, det var ju bara krigshistorier. Idag så pratar jag knappt om det som har hänt på kåkarna och sådär. För att alla har, det finns så många andra som har historier som är liknande. Så att det känns bra och jag tycker att det är viktigt också att, och jag tror att jag har förstått att många är intresserade av min egen historia. Speciellt så som min kanal, min bas har blivit så stor. Det är 60 000 har jag på YouTube och det är ganska mycket folk. Det är som hela Borlänge typ.
Men jag tycker att din historia är ju framförallt väldigt, väldigt, väldigt stark och sen är ganska underhållande också. Det har ju verkligen hänt väldigt mycket.
Ja, det har hänt skitmycket.
Ja. Vad vill du skicka vidare till våra lyssnare då? Om du är några där ute som sitter och kämpar och verkligen inte vet vad de ska ta vägen, vad vill du ge dem för råd?
Alltså jag brukar säga det, jag brukar säga det till mina grabbar är att ge inte upp. Och det är en så här värsta klischén. Men jag tror att vi är rädda för att känna känslor.
Mm.
Ett av mina favoritcitat är att känslor är precis som livbojar. Man trycker ner dem under vattnet men en vacker dag så kommer de upp till ytan. Så jobba med känslor, gå på den. Det är som rädslan, du vet. Man är rädd för att känna en massa prylar. Och sen så när man plötsligt känner på det så var det inte så jävla farligt. Alltså, rädslan knackar på dörren, tilliten öppnar, men det var ingen där. Det var inte så farligt.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska bejaka sin... varför är man arg ofta? För vi är ofta arga, missbrukar, vi är ofta lacka. Mm. Morsan, sos, alltså vi är så jävla snea.
Det är inte en slump att en av listorna handlar om harm.
Ja, men precis. Så då brukar jag säga det så här. Att vara arg på någon utan att låta personen veta det. Det är som att äta gift och förvänta sig att personen ska dö.
Mm, det är ett ganska bra slutord tycker jag.
Yes.
Tack för din tid, mannen.
Tack, och, min vän.
Jag är säker på att det här avsnittet har hjälpt många där ute. Och ja, tack till alla er som lyssnar. Vill ni följa Victor så ja, följ hans framfart på YouTube.
Välkomna.
Ja, det finns mycket,
mycket folk där.
Mycket att se där.
Ja, verkligen.
Så hörs vi igen nästa onsdag. Ha det bra.
Ciao.